of life i Viktors älskling. Rasmus gillar sig bra för gossling. Patrik är kvar i 80-talet och Hannes är en hobbit. Filmixen där de pratar om film. Filmixen där de pratar om film. Filmixen. Filmixen där de pratar om film.
Sådär ja, då säger jag hej och välkomna till Filmixen, podcasten där vi pratar film, görs i samarbete med Movies In. Jag heter Patrik Linderholm och med mig har jag också
Viktor Järner, back in
Hannes
action.
Fuck you, Hannes Kinnaren.
Rasmus Holman.
Yeah. Ah, förlåt Hannes, förlåt.
Det är inte lugnt. Och jag är sjuk förresten också. Ja. Men,
sjukt bakis.
Nej.
Sluta. Du sa bakis på livet. Patrik, vad vill du?
Känns det skönt att vara tillbaka?
Mycket skönt, det känns jätteskönt faktiskt.
Det
är alltid jävligt roligt faktiskt att inte vara med i ett avsnitt och sen lyssna på det i efterhand och höra på all skit man får och sådär. Exempelvis ett påstående om att jag skulle tycka att Fast and the Furious Tokyo Drift är den bästa.
Det här klipper vi bort.
Det är ett av de mest värdelösa filmerna någonsin. Men det kan ju vara så att jag tycker det är den bästa Fast and the Furious-filmen.
Ja, det kändes som det var liksom helt i din smak.
Ja, så. Precis.
Jag bara antog att det var din favorit.
Vad sa du? Vad sa du?
Men du har ju ingen känsla för smak och stil, menar vi liksom.
Jo, det är klart jag har. Förvånande. Fast and the Furious 5, för att fatta det kort, du är den bästa filmen.
Jag har visst det, Fast and the Furious
5. Viktor, du har ingen känsla för smak.
då är det jävligt illa. Nej, men jag tyckte det var ett jättebra avsnitt faktiskt.
Men han har ju inte det.
Det gjorde ni bra, alltså även om ni haltade fram liksom. Eftersom inte jag var med så var det helt okej, måste jag säga.
Det var precis att vi klarade oss.
Ja, precis. Det kändes som att jag hade behövt komma in och styra upp på vissa ställen. Men det är helt
hålla en lång utläggning om kassaskåpsscenen i Fast 5.
Exakt. Det saknades sånt.
Eller säga random synopsis och liknande.
Precis. Ja, men jag var ju bakis.
Du hade behövt när Hannes haltade sig fram.
Precis, Hannes är inte direkt en jättebra ersättare just synopsisbiten.
Nej, men har man druckit hela natten och så vaknar man fett tidigt och ska spela in podcast, då är fan...
Ja, för klockan ett är ju fett tidigt.
Exakt.
Det är fan fett tidigt en lördag.
Ja, men nu gör vi så igen, Hannes. Och det är
nu är jag sjuk, men jag är inte bakis. Eller jag blir inte bakis, men
nu slutar vi prata om folks bakfyllor och så går vi vidare.
I dagens avsnitt så tänkte vi mest prata om filmer vi har sett och lite nyheter, lite tidbits helt enkelt. Ingen special. Det var ju ett ganska bra tag sedan vi körde lite vanliga grejer, eller vad man ska säga. Pratade lite filmer vi har sett. Vi har typ sett 30 jävla filmer sen vi snackade senast om.
Vilket är sjukt. Vilket är sjukt.
Så jag ska gå igenom alla filmer en film.
Ja, just det.
Nej, det ska jag inte göra.
Bara titel och betyg liksom, rabbla.
Jag kan ju ta och börja då. En film som jag såg som heter Pitch Perfect. Och det är en film om en grupp a cappella sångerskor, kan man säga. Det är då Anna Kendrick, som vi känner igen från Up in the Air.
End of Watch.
50-50. Yes. Twilight-filmerna John May också.
Ja, det är helt sjukt att hon, alltså man glömmer ju bort
det. Ja, det gör man verkligen.
Ja, men det är samma med Lee Pace, han är också med i typ Breaking Dawn.
Jävla tur för henne egentligen att man glömmer bort att hon är med i Twilight-filmerna. Alltså där har hon ju haft tur. Hon blir ju inte en av de som förknippas med de filmerna.
Nej, men hon
har ju ganska mycket, lite roll i
det är en bil.
Och sen så gör hon ju mycket annat som är så långt ifrån Twilight. Så det bara...
Precis.
Finns ju nog inget... Alltså... På andra sidan spektrat av Twilight är ju nog Up in the Air typ.
Precis, men det är ju Remember Me också. Å andra sidan liksom.
Nej, det är fan Cosmopolis.
Ja, Cosmopolis.
Det är väl sant. Men
det är klart, de är ju huvudroller så, men fortsätt Patrik.
Ja, Anna Kendrick spelar då Becca, som är liksom en amatör DJ-mixare typ, som börjar på börjar på college. Och där blir hon invävd i en grupp a cappella, en a cappella grupp, alltså a cappella
är hon är mer motvilligt till den här,
ja,
den
precis,
här gruppen.
Hon, det är liksom en brokig skara karaktärer som hamnar i den här gruppen och hon hamnar där liksom för att hon kan sjunga hyfsat bra liksom. Men alltså a cappella är ju då när man bara sjunger i olika stämmor så här liksom, för
inga
så här
instrument, bara
nej,
liksom
lite så här,
the voice is your only instrument.
Ja, precis.
Körslaget.
Ja,
typ. Ja, kan man säga. Och ja. Och det handlar då om den här a cappella-gruppen som ska då, ja, som vanligt liksom ta sig till the finals och
i Lincoln Center
och vinna liksom hela a cappella tävlingen. Och de har ett rivaliserande lag som består av män på samma skola som är liksom de som har vunnit de senaste 5 åren liksom.
Och total douchebags.
Det låter de, väldigt de mycket Glee över det. Jag har sett första säsongen av Glee och då är det väldigt mycket oh, we got to go to the finals, så vi måste liksom. Det känns väldigt mycket så.
Det känns ju väldigt mycket i Glee. Det här är ju en film som liksom den hade ju inte gjorts om inte Glee hade existerat och gjort en sån succé. Fast den driver ju också lite med hela den grejen. Det här är ju alltså, Glee ska väl tas mer seriöst, eller de går ut för att göra det seriöst liksom. Pitch Perfect är ju en mer en komedi liksom, och det är ganska flippad humor ibland i den här filmen, och det är det jag tycker är så himla bra med den här filmen, för den är faktiskt jävligt rolig. Så det blir, ja, det blir inte så här glitrams, även om det är så här, det är ju mycket så här musikal inslag eller vad man ska säga.
Som är skitbra förresten.
Ja, de är skitbra. Det finns en så här, de har så här en battle som är liksom så här underground battle typ, där de kör 3 lag eller 4 lag mot varandra på skolan, och den battlen är hur grym som helst.
Ja, den är så jävla cool faktiskt.
Ja. Så det är jävligt bra musik, och samtidigt så den är jävligt rolig ibland. Alltså den är inte så här revolutionerande rolig. Det var en överraskning. Det känns ju en film som på förhand som en film som man lätt kan kasta bort, och liksom, hade jag bara sett posten så hade jag ju bara, det här kommer jag nog inte se.
Grejen är att det känns som att det varit en överraskning hela vägen. Alltså man har ju som sagt det här Pitch Perfect, det är en så här Glee-inspirerad aktig film med Anna Kendrick liksom, och så här just miljön och allting den utspelar sig och det här, och då känner man ju, ja, det är också så här direkt, man blir rätt avtaggad direkt.
Alltså jag blir väldigt taggad på Anna Kendrick ändå, för
ja,
hon är ju väldigt bra skådespelerska liksom.
Precis, och ser väldigt bra ut också, så att det blir...
Ja, det gör hon också. Men det
som ändrade mig lite, alltså det första steget till att liksom börja se den här filmen på ett annorlunda vis. Jag har inte sett den, men alltså just nu innan så här, mina förväntningar.
Men du har redan sett den på olika sätt liksom.
Jag har sett den på olika sätt, ja, exakt. Och det var att Katie Rich, alltså hon som driver Cinemablend, den här hemsidan Cinemablend, hon skrev på Twitter att det är en av årets bästa filmer. Och att den var alltså hur bra som helst verkligen. Och jag tycker väldigt mycket om Katie Rich och det hon skriver och sådär.
Alltså jag lyssnar ju på podcasten som hon har, som heter Operation Kino. Och där finns en snubbe som heter Matt Patches. Och han tycker också att det här är, han satte den på sin 10 topp års bästa lista. Alltså,
det är helt sjukt liksom. Det skulle man aldrig kunna tänka sig från början som sagt. Alltså det känns ju som ett wildcard det här verkligen. En curveball liksom som kommer från andra sidan planen känns som. Så ja, jag är riktigt taggad på det här också.
Baseball-referenserna flödar efter Moneyball och Trouble with the Curve.
Trouble with the Curve, ja, exakt.
Alltså, den är inte så bra så att den skulle hamna på min liksom topp 10-lista.
Alltså jag tycker ändå att det är en 4. Liksom.
Ja, det är väl på gränsen alltså, men alltså, jag gillar den här, absolut. Det blir liksom en liten så här, favorit från året. Alltså, jag märker att jag går runt och så här, nynnar på de här låtarna och, det är jävligt catchy tunes i filmen.
Det var ju en
verkligen en
feel good film. Alltså exakt som jag vill att en feel good film ska vara. Det är inte så här att jag kommer inte tänka på den här filmen i 6 månader, men det är fortfarande att man mådde väldigt bra när man såg den, och den var rolig, absolut, och underhållande. Och just att den varvade humor, många varvar ju humor med tragik liksom, och den här varvade humor med musikal.
Ja.
Och det blev faktiskt jävligt bra, och det var det som förvånade mig, att just musikalbitarna funkade så himla bra. För att det var verkligen med tanke på att de byggde upp det så himla bra med att de övade inför de här grejerna, så blir det väldigt kul att se när de väl uppträder. Och att man får se så här deras mottävlare och liknande, och så får man bedöma själv vilket man tyckte var bäst och så vidare.
Jag har ju som jag nämnt i podcasten tidigare haft så jävla, alltså jag har så otroligt svårt med musikaler, så det är just den biten, alltså det är det som,
ja, men det finns ju en skillnad här mellan vanliga musikaler och det här.
Exakt.
Det är inte helt plötsligt att någon bara så här, I don't know what I think about this. Maybe I should. Alltså
de sjunger, ja, men... det blir inget det blir inget narrativ, alltså att de sjunger fram handlingen, och
nej,
det är
precis,
skönt.
Utan för det är ju en helt annan sak. Ja, det är också väldigt svårt för om man inte är på typ så här Broadway, men det är konstigt i filmen tycker jag.
Ja, och det har varit väldigt mycket diskussioner och så där, för folk bara, men det händer ju inte i verkligheten att folk börjar sjunga när de har handlat mat.
Det känns
musikaler är liksom när de sjunger efter en musikalscen, så snackar de inte bara, fan vad bra den här musikalscenen var, alltså vad vi gjorde den bra typ. Det är ju mer liksom,
ja, det är som en dröm lite.
Ja, alltså. Men lite som en dröm, det är en känsla.
Det fattar jag också. Jag tycker det argumentet är helt värdelöst, att man gillar inte musikaler för
det är bara
att det händer
det är bara ett sätt att berätta liksom, inte precis. Det händer just nu.
Och jag förstår det, alltså jag tycker inte om musikaler, men jag säger ju ändå inte så att men det är för att det inte händer i verkligheten, att det känns det är inte det som är problemet. Det är bara att jag har liksom problem med att de liksom sjunger fram handlingen, och
jag har lite guilty pleasure när det gäller musikaler. Jag såg fram emot Rock of Ages ganska mycket. Jag tycker skulle bli den sög ju sen.
Alltså jag fick det är men några musikaler liksom, Chicago, alltså det är så långt sträcker det sig för mig liksom.
Nej, Grease, kom igen.
Nej, inte Grease.
Alltså, jag gillar musikaler, jag tycker det är nice. Jag är pepp på Les Misérables.
Ja, det är
verkligen inte jag alls. Mm.
Jag med, fast den skulle väl vara typ 2,40 eller
något. Ja, det är en stabil musikal. Ja, det är... ja.
Men alltså på tal om Rock of Ages, det är ju ganska trist att det är den musikalen, eller vad man ska säga,
som vi nämner här.
Ja, men liksom som får liksom, som hamnar i rampljuset i år. Den här kommer ju, i alla fall i Sverige, kommer ju Pitch Perfect inte nå samma liksom, kommer inte få lika stort, vad säger man,
uppsving,
ja, eller lika mycket fokus på sig som,
men
som
det är ju en mindre film, eftersom, mindre
för det här har inte Tom Cruise i huvudrollen liksom.
Nej.
Men den här är ju så himla mycket bättre än Rock of Ages. Men det är liksom, Rock of Ages, det är baserat på en riktig Broadway pjäs och sådär liksom.
Ja, det blir automatiskt ett mycket större projekt, ja, som han
säger.
Det
här är ju för övrigt, det här är för övrigt baserat på en bok, Pitch Perfect. Ja. Men
jag vet inte, alltså står Pitch Perfect som musikal på IMDb typ.
Det står comedy music romance.
Men
music står för musikal.
För
musikal per definition, det är väl just det att man ska sjunga fram narrativet, att.
Och då är det väl inte liksom en musikal.
Nej,
men det är ändå musiknummer i den som man måste så här tycka någonting om.
Precis.
Och jag tycker att det fungerar väldigt
så
bra.
Så det är ingen random typ så här, hon bara kommer in i skolan och mitt i korridoren börjar hon sjunga typ. Det är inget
sånt. Feel a little lonely.
Ja, men typ, det är inget sånt så här, börjar gå på typ.
Nej, utan det är att de typ övar i
då är det liksom i handlingen. Det är liksom, it's happening. Ja.
Då är det är samma sak som School of Rock liksom. Det är inte en musikal bara för att
ju inte gnälliga gubbar komma på, men du skulle aldrig hända.
School of Rock är nog en rätt bra jämförelse. Det är ungefär en liknande grej.
Ja, precis. Ja,
bra film för övrigt.
Bra film,
grym. Hur kul som helst.
Men absolut, jag ska absolut se Pitch Perfect inom kort. Så verkligen riktigt taggad på den.
Så ja, väldigt charmig, rolig och sådär. Så den tycker jag definitivt man ska se.
Get Pitch slapped.
It's aka awesome. Ja, det är mycket sådana puns i filmen också.
Okay.
Men det är roligt.
Aka bitches.
Och där dog min pepp för filmen totalt.
Nej, men det är roligt. Det görs ju med glimten i ögat liksom.
Ja. Nej, men jag ska absolut se den. Absolut.
Och Anna Kendrick är ju seriöst typ. Anna Kendrick är ju härlig i den.
Ja.
Verkligen. Och så hon är ju grym, och hon har den här att man verkligen, verkligen tycker om henne. Hon är väldigt likable.
Ja.
Och det är ju samma sak, även fast hon är i Up in the Air, så är hon ju väldigt hon har en osympatisk karaktär, men en sympatisk aura liksom.
Ja, osympatisk karaktär vet jag inte, men
ja, hon är ju superosympatisk, ingen tycker, hon är ju så här uptight.
Ja, fast det är ju precis det, alltså, hon har ju den liksom fasaden, uptight fasaden, men det är ju inte så att hon, hela hennes karaktär, så att det där hon slutar liksom, den karaktären.
Nej, men alltså jag tycker fortfarande att man tycker om henne från första början egentligen, bara att hon har en jävligt så här.
Ja, det är det jag menar, du säger osympatisk.
Ja, men alltså det är en osympatisk karaktär.
Ja.
Men det är ju för hennes jobb, hon vill ju.
Men den förändras ju.
Precis,
ja.
Precis.
Ja. Ja, whatever, vi ska inte prata upp i det här. Vad är nästa tidbit?
Någon? Får jag ta en film? Det får jag.
Okej,
det får. Jag vill snacka lite om en film som jag vet att tre av oss har sett. Jag och han och Patrik och Rasmus. Och det är den här filmen som heter The Words. Som jag tror vi pratade faktiskt om trailern när den kom, tror jag. För att jag vet att Rasmus är ju väldigt Bradley Cooper-kåt liksom i största allmänhet.
Vem är inte det?
Nej, precis. Nej, men alltså, jag gillar honom jättemycket också, verkligen.
It's impossible not to be.
Däremot så var jag gillar inte, vad fan heter den filmen? Neil Burger-filmen, Limitless.
Inte, det känns ju en film som du skulle älska egentligen.
Ja, alltså jag vet inte, men den är lite så här. Jag tyckte om den, men inte så mycket som Rasmus gjorde exempelvis. Gjorde jag inte. Så jag blev inte så. Men däremot så älskar jag The A-Team exempelvis. Vilket är väldigt lustigt. Men ja, det gör jag. Men den här The Words i alla fall. Det är två personer som heter Brian Klugman och Lee Sternow. Som har regisserat den här filmen. Och de, vad ska man säga att den handlar om? Det är ju en väldigt... alltså, det är en invecklad... story kan man säga, och det är väl ingen spoiler för man avslöjar det i trailern och allting. Men det är ju så här att den här karaktären som Bradley Cooper spelar, Rory Jensen, han snor en bok, alltså han är ju en sån här aspirerande författare. Han så här som, vad ska man säga, han är en Rasmus Folkman helt enkelt, så här, vill gärna bli journalist, ja, alltså, slash författare, lite så här.
Han är ju en sån författare som skriver böcker om andra författare för att han tycker författaryrket är så fascinerande.
Exakt. Och det är lite, jag kan ju se lite av mig själv i den här också, men ändå mest i Rasmus kanske så här, i den här karaktären, men lite av mig själv ändå också så här, så det gillar jag väldigt mycket, att man kan identifiera med karaktären. Och han känner sig verkligen otillräcklig. Alltså han känner att de böckerna han skriver, alltså de är bra, men de är liksom inte så där bra som han vill att de ska vara. Han vill att folk liksom ska läsa det han skriver och bara bli helt blown away. Men det blir de inte. Men en dag så är han och hans flickvän ute i någon sån här antikvariat. Och hans flickvän spelas av Zoe Saldana. Och hon hittar en sån här gammal väska till honom som hon tycker ser häftig ut liksom. Och köper den till honom. Och i den här väskan så ligger ett borttappat bokmanus.
Bam, bam, bam.
Bam, 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 bam. Ja, exakt. Och lite av, alltså man kan väl säga, det är ju ett misstag i början. Men hon, alltså flickvännen, han bara får liksom känna hur bra den här boken är. Så sitter han vid datorn och skriver av hela boken liksom, och skriver manuset själv, bara för att känna liksom, försöka känna hur författaren känner när han skrev den.
Han säger att han vill känna författarens ord genom hans fingrar.
Exakt, och därför skriver han av hela manuset i datorn. Och så råkar då flickvännen se det här. Och det är verkligen en förkrossande...
För hon vet ju inte om liksom det här, nej, manuset.
Ingenting.
Nej, precis. Och nu har vi basically berättat hela handlingen. Men,
nej, det har vi inte. Det här är liksom
Alltså, på förhand kan man känna så, men det är verkligen mycket mer.
Det här är första 20 minuterna i filmerna. Helt seriöst alltså. Och då finns det verkligen en förkrossande scen där hon liksom berättar att och det här är det bästa du har gjort och jag ser så mycket av dig i det här liksom, och så här, och då blir han då liksom,
han bara, bitch you crazy.
Precis, han skulle ju ha sagt det, men istället så kör han ju, han inser ju att shit, det här är verkligen bra och jag vill bara go with the flow liksom. Och det gör han och blir liksom jättestor författare på den här boken som inte är hans.
Och
det är då filmen liksom går igång.
Och
det är då Secret Window börjar som uppföljaren.
Ja, precis, typ. Nej, men alltså den, vad ska man säga, det blir en väldigt invecklad story därifrån. Det är två olika tidslinjer där det är en snubbe som spelas av Dennis Quaid. Tre olika stories ska man säga.
Så nu måste jag se den här filmen alltså.
It's a story within a story within a story.
Du tycker det låter intressant, Hannes?
Nej, men Dennis Quaid.
Ja, men alltså grejen är att Dennis Quaid har ju precis som Matthew McConaughey, så har ju Dennis Quaid världens uppsving nu, vilket jag älskar. Nej. Alltså, jo, the words.
Han är inte ens i närheten av Matthew McConaughey.
Nej, det är han inte, men han har också ett uppsving. Alltså inte Matthew McConaughey style uppsving, men i At Any Price exempelvis, som jag såg på Venedig Filmfestival, där är han magisk i den filmen.
Och den där tv-serien, eller vad är det? Fan, han har någon tv-serie?
Ja, den här med grannfejden i USA, menar du, eller? Hatfield and McCoys, eller?
Nej, fan heter den typ Vegas någonting.
Ja, den ska inte vara så
bra. Han är typ sheriff i Las Vegas.
Han är typ sheriff, ja. Men den ska inte vara så bra dock. Men, men här är The Words, tycker han är skitbra också. Så att det blir som sagt, det är tre olika tidslinjer. Ganska invecklad story. Men ja, alltså, den här filmen är fantastiskt bra.
Så invecklad är den ju inte egentligen.
Nej,
men alltså det är ju bara att det är det att det är tre olika stories som
vävs ihop,
som liksom hoppas emellan och vävs ihop.
Precis, så. Ja. Och grejen är att jag tycker den här filmen är kanon. Alltså jag har ju tittat vad kritikerna har sagt om den efteråt, och det är verkligen, den har fått negativ kritik alltså. Jag menar alltså blandad till negativ, alltså inte blandad till positiv, utan blandad till negativ kritik verkligen. Och det tycker jag är skittråkigt, för att den här tyckte jag var fantastisk. Alltså, en enkel 4 av 5 för mig, utan tvekan efter jag hade sett den. Det är liksom inte, det är inte i närheten av en femma eller så.
Jag tycker ändå att den har, alltså det finns någonting med den som gör att den känns lite straight to DVD.
Det tycker jag inte jag däremot.
Och det är den ju också. Den är ju lite straight to DVD.
Jag tycker
den gick ju limited på bio i USA liksom. Ja. Men
jag tycker verkligen inte den känslan infinner sig alls. Alltså straight to DVD känslan. Jag tycker alltså, jag menar estetiken och allting tycker jag är skitvass.
Ja, jag vet inte, jag tycker väl att det där filmen inte riktigt klarar av att gå hela vägen liksom, i hur de har. Det känns som att när de berättar en historia i filmen om en person på typ 20-talet,
ja.
Så tycker jag att det ser rätt fult ut när
var det inte används. Andra världskriget eller?
Jo, andra världskriget är det.
Ja, jag tror det var första. Okej. Nej, men första är för sig inte heller på 20-talet. Men han bor ju i Paris. Whatever.
Men han bor ju i Paris, så det liksom,
ja, han makes bor ju sense. I Paris.
Det makes sense att det är 20-tal.
Ja,
det var The Jazz Age. Om ni ska ha lite litteraturhistoria här, så var det
så The Jazz Age. Han som är inne i Fitzgerald här nu. Ja, Rasmus in The Great Gatsby-period.
Jag säger bara Downton magiskt. Abbey säsong 3, 20-tal, jazz. Yes.
Jag säger bara The Great Gatsby.
På 20-talet i Paris så bodde Ernest Hemingway, Fitzgerald, James Joyce. Alla de bodde i Paris.
Ni behöver bara se Midnight in Paris.
Det finns en anledning till att den karaktären rör sig i Paris.
Ja.
Just för att det var en stor litterär grej liksom,
ja.
Då.
Jag förstår ditt resonemang, Rasmus.
Nej, men jag har inte gjort det än. När de visar de här liksom scenerna från förr i tiden, så använder de ett filter som jag tycker är rätt fult.
Det här lite grönstickiga filtret.
Typ. Ja, typ. Det känns som ett hipstagram-filter typ. Ja. Och det tycker jag är lite synd. Jag tycker att man kan göra såna grejer mycket snyggare. Men jag tycker att själva storyn i filmen var jättebra och intressant, och den höll mig entertained hela tiden.
Verkligen.
Så det var en riktigt bra film. Men just de där delarna, alltså, de hade jag lite svårt för.
Grejen är att jag tyckte det funkar bra. Och sen han som, vad är det han heter som spelar? Det är ju han ifrån, alltså som spelar Prince Caspian i, Ben Barnes heter han. Som spelar Prince Caspian i Narnia. Jag tänkte bara, fan har hänt med honom? Han var ju skitbra. Alltså han är ju
han som är den unga snubben.
Unga snubben, ja, precis. Han spelar ju Dorian Gray, och han var ju en av de här som, oj, det är den här nya ungdomsstjärnan typ. Så blev det aldrig så, men...
Och sen med straight to DVD The Words.
Ja, precis. Nej, men alltså jag tyckte The Words var skitbra. Hade ingen straight to DVD känsla överhuvudtaget, tycker jag. Jag har inte jättemycket att klaga på alltså. Den kunde
jag ska definitivt se.
Alltså, jag förstår ju att den inte har gått så bra och att den inte har fått så bra mottagande, för jag tycker att den inte var så bra. Jag kände liksom typ ingenting för den här storyn, och jag tycker liksom inte att det hände något med. Alltså det blev ingen, det gav mig ingen impact alls egentligen. När jag hade sett klart filmen, så var det liksom bara jaha.
Ja, det är där vi är helt olika. Jag satt på helspänn hela vägen igenom liksom.
Ja, men jag förstår inte hur man kan sitta på helspänn egentligen, för jag tycker liksom inte det.
Nej, men det här ödet, bara hela grejen med att sno någon annans bok och sen så kommer det här alltså bakifrån och biter dig liksom.
Ja, fast det händer ju egentligen ingenting med det.
Det gör det ju.
Alltså, men alltså, vissa hamnar i moraliska dilemman, men det blir ju så
här, grejen att här är ju det som händer i kulisserna, alltså vad, när man fattar sen vad det är han har gjort.
Jag vill inte veta att det inte händer någonting i filmen.
Nej, nej, men alltså det är inte det vi säger. Alltså Patrik menar bara
jo,
att
Patrik liksom... sa ju det. Men det blir inget...
Ja, men han menar ju inte att folk sitter på en bänk och, det, och ingen säger
något. Nej, självklart inte, men jag vill inte veta om, liksom, om man åker fast liksom... eller inte.
Jag tycker
men Patrik sa ju, det händer inget. Alltså, som att...
Ja, men ta dem inte så jävla bokstavligt på orden nu. Ja,
det händer ingenting, det blir en svart ruta i sista 40 minuter.
Ja.
Nej, men
det är
alltså,
lite, det är lite tråkigt.
Det jag menar är att det som i The Worlds, det är liksom det subtila, det som händer i bakgrunden. Alltså när man som sagt, när man får veta vad det är han har gjort. Alltså det räcker för mig liksom. Bara liksom tyngden av vad det är han har gjort. Alltså det är inte bara det att, man får ju veta mer grejer sen liksom. Det är inte bara det att han snor ett manus. Alltså liksom storyn kring det här manuset, när man får veta vad det är han verkligen har gjort. Alltså det är ju så, den tyngden på axlarna liksom är ju,
ja, jag tycker också att
det är helt sjukt det, alltså, jag blev verkligen rörd alltså okay. Av hela.
Ja, där skiljer vi oss lite. Jag kände liksom ingenting. Alltså visst, det hände ju grejer, men
jag kände inget narrativa grejer då, utan
jag kände ingen starkt för liksom storyn eller vad som hände. Och sen när filmen slutar, alltså den, kan man säga att det var en liten twist i slutet.
Ja, det är lite av en twist kanske.
Men den kändes också så väntad.
Jag tycker mycket mer att man, alltså att man hanterar en sån här berättelse, tycker jag är mycket bättre på det här viset än till exempel köra en så här manipulativ Spielberg enkel narrativ grej liksom, bara för att klämma fram lite tårar på slutet. Alltså här är det istället, här lägger man fram allting helt straight liksom. Här har ni det. Och liksom
jag gillade verkligen den känslan bättre. Av att man lämnar över dömandet
till
av
publiken.
Karaktärerna till tittaren.
Yes. 100%.
Det tyckte jag väldigt mycket om. Och sen så alltså jag tyckte själva det moraliska dilemmat, bara det är väldigt intressant.
Exakt.
Så, speciellt om man är intresserad av så här författarskap och sådana saker, så är det jävligt intressant så här. Vad händer när en person tar en annans verk och publicerar det som sitt eget?
Vad händer med ens psyke liksom?
Ja, precis. Hur tänker man kring det som den som tar en annans
verk? Och om man då blir så pass stor, hur bygger man hela sitt liv på en lögn? Alltså verkligen att man har den grundstenen man har i sitt liv, det är en lögn liksom. Och sen bygger man allting på den väldigt instabila grundstenen.
Let's agree to disagree. Jeremy Irons är i alla fall skitbra.
Jeremy Irons är skitbra också.
Och där har vi skådis jag ganska svårt för.
Tycker faktiskt Olivia Wilde var rätt bra också.
Ja, men är de
som alltid.
Två stycken skådisar jag har svårt för i den här filmen.
Jag är jobbigt svårt för Dennis Quaid.
Ja, det har varit jobbigt. Vi får se om
jag. Och Dennis Quaid är kul i den här filmen.
Ja, ska jag ta min lilla tidbit då?
Go.
Den är lite kortare än de andra, men
framförallt Victor.
Ja, precis. Jag har använt tjänsten HBO Nordic ett tag nu.
Ja.
Och jag kan tänka mig att med tanke på att HBO utannonserade att de hade en bindningstid på 12 månader, så var det väldigt många som drog sig tillbaka och inte helt enkelt började använda tjänsten för att det blev för liksom en för stort commitment, vilket jag kan förstå. Även om jag tycker att det är en revolutionerande tjänst som liksom ger oss amerikanskt material utan mellanhänder direkt från USA liksom, ungefär samtidigt som amerikanska premiärer. Det finns dock några problem med tjänsten, och det är att de inte än har gjort HD-material tillgängligt överallt, vilket är lite irriterande.
Lite irriterande.
Ja, men alltså, eller så här, jag har kollat på många serier som inte har HD grejer och då, eller har sina serier i HD, och då är det inget problem liksom. Så jag har liksom kollat igenom en säsong av The Wire och sånt, och då, där är det ju inte HD ändå, så det spelar ingen roll. Men jag väntar, jag fick ett mail av dem nu Och de ska snart göra så här, starta tjänsten i HD. Den är ju typ ett betastadie liksom. Jag ska dock säga att alla som lyssnar på det här innan nyår, jag vet inte om folk kommer göra det, men ni i alla fall kan ju, om ni signar upp för nyhetsbrevet och blir medlemmar. Jag vet inte om alla kan inte signa upp än, men man får en inbjudan via nyhetsbrevet. Om man signar upp för det nyhetsbrevet innan den 31 december, så med den värdekoden man får då, kanske någon vecka senare eller någonting sånt, så kan man ha en månad, alltså så man får säga upp det inom en månad free of charge. Så de ger en gratis månad på det sättet.
Ja.
Vilket är rätt bra liksom, för de lyssnade på kritiken, för de fick väldigt mycket kritik för det här. Men jag vet inte, ni planerar inte på att använda tjänsten eller?
Nej, jo, jag tänkte, men det är ju liksom det här, i så fall ska jag ha liksom Game of Thrones HD direkt.
Mm. Ja, men det fattar jag. Jag är ju på den direkt liksom, för att just för att det är så liksom revolutionerande, och det här är exakt det jag vill ha, förutom det här med HD, men det kommer, så jag är inte orolig. Nej, men alltså just att se Girls när det har premiär den typ 13 januari eller någonting sånt, så slipper jag liksom gå och ladda ner på The Pirate Bay, utan jag kan se det lagligt och hålla på Twitter om det och sånt, och det kände alltså, och det är mycket enklare också, jag streamar det liksom, jag
ja,
slipper,
det är jätteskönt. Alltså jag gör ju väldigt
att slipper komma hem och bara ladda ner det så snabbt som möjligt, bara fan, det tar lite lång tid att ladda ner också, bara fan. Ja. Nu är det liksom nu är det bara streama det, och det kostar 79 kronor i månaden. Det är ju hur bra som helst egentligen. Mm,
det är skitbilligt ju.
Ja, och det är ju det man alltid har velat ha. Så jag tycker att det är synd att de har den här 12-månadersgrejen.
För ja, alltså det känns ju som att de förlorar väldigt mycket på det.
Verkligen.
För det är väldigt, alltså, väldigt många studenter. Liksom.
Jag har ju pratat med flera kompisar och sådär, och de håller ju med att så här, jag vet inte riktigt om jag ska skaffa det just på grund av det där. Annars hade alla säkert gjort det. Liksom.
Det känns lite som att de är rädda.
Varför inte ha då att om man tecknar sig, alltså man kör bindningstid 12 månader. Varför inte då få en billigare version liksom? Att det är billigare för de som väljer 12 månader, och sen är det då lite dyrare för de som kör månad per månad. Och ja, då kan man liksom, då får man ändå de kunderna som bara vill köra någon månad. Det är också pengar, alltså jag fattar inte heller det där, varför man liksom ska dela upp, alltså använda det två läger.
Jag tror att det är för att, alltså jag tror att det är HBO:s krav från, alltså HBO Nordics krav från USA, att de får, att de kör, för där är det mycket mer att man har avtal och sånt på sina streamingtjänster. Sverige, det är ingen normal grej liksom, via Play, Netflix.
Förutom på annat liksom, det är ju annat TV, alltså TV.
Ja precis, där har vi, men på streamingtjänster så är det ju väldigt onormalt med bindningstider.
Ja,
och det, jag fattar att folk ryggar tillbaka, vi är liksom fattiga studenter allihopa, typ. Så förutom du Viktor, och du badade pengar. Och då är det svårt att liksom knyta upp sig för 869 spänn. Fast å andra sidan, det är bara med citattecken 869 spänn, och du får alla HBO-serier.
Det är liksom som två Blu-ray-boxar typ.
Ja, och det för mig är liksom en självklar deal. Sen så, jag fattar att folk väntar på HD. Om man har en Samsung Smart TV så kan man kolla på allt deras content i HD, för att de har lanserat den där först. För att, alltså med tanke på att vem som helst inte än kan signa upp, kan man väl säga att tjänsten fortfarande är i beta-stadie. Och det är den ju i och med liksom bristen på HD. Men jag tycker fortfarande att det är jätteskönt. Jag börjar kolla på Bored to Death. Slipper hålla på och köpa boxar eller ladda ner eller hyra via iTunes eller vad fan som helst liksom. Jag kan bara streama det, och jag har alla säsonger av The Wire, alla säsonger av Game of Thrones. Alltså det är liksom, det är skitskönt. Och nu har jag alla säsonger av The Sopranos också, så det, nu kanske jag börjar kolla på den serien också. Men förut så var det lite jobbigt att så här skaffa det liksom. Ja, det är, alltså, hur man än vrider och vänder på det så är det ett jävla hassle att ladda ner saker.
Ja, speciellt 6 säsonger av en tv-serie.
Verkligen.
Ja, precis. Alltså, det är ju ett jävla ilandsproblem egentligen, men ändå ett problem. Jag vill inte se det så. Jag vill inte heller behöva ha bestämt mig innan. Jag vill kunna sätta mig ner i soffan framför tvn och bestämma mig då vad jag vill titta på.
Precis.
Och det är så, frihet, det är så det förändras nu. Ja. Sättet vi ser på tv och film, och det älskar man ju. Ja. Eller jag gör det.
Det är absolut intressant, tycker jag. Alltså, det är ju som sagt, men det är ju just frågan kring bindningstiden. Det är ju det som är.
Men jag tycker så här, när man tänker på det, så är det 869 kronor. Ja. De bjuder på första månaden.
Jo, det är klart man får tänka så. Alltså, det.
Ja, så jag alltså just där så tänker jag att det är värt det.
Ja.
Jo, alltså det låter mycket med 12 månader. Men det är egentligen inte särskilt.
Nej, det går ju fort.
Ja.
Ja, men jag tänker att det är inte den totala siffran.
Nej, det går fort ett år.
Ja.
Det är det som är problemet.
Skit i att det är 12 månader, det går fort.
Ja, måste stå ut med tjänsten i 12 månader. Exakt. God damn it.
Ja, men det är ju nej, bara alltså, gå till Victor, han har så mycket pengar så det är bara fråga om bidrag.
Ja.
Ja, HBO-bidrag.
Nej, men alltså, om de kommer sända typ nya säsongen av Game of Thrones så här, dagen efter USA i HD liksom, då är det ju
ja. Ja. Och det kommer de att göra.
Ja, kommer de göra det, är det liksom garanterat.
Ja, de alltså inom samma dygn när det har sänds i USA så kommer det att ligga på HBO Nordic. Alla serier.
Okej. Det är, ja, det är ju liksom det är det optimala alternativet liksom.
Ja. Ja. Och det är ju det man alltid har velat ha. Man vill alltså ens enda krav har ju varit så här att jag vill ha det de får och jag kan betala för det liksom. Alltså jag vill se det lagligt och jag vill se det samtidigt.
Ja, och att betala 79 spänn i månaden, det är ju liksom ja.
Egentligen är ju vår tjänst bättre än alltså USA:s deras liksom cable.
Ja, alltså amerikanerna har ju lackat rätt mycket om man läser på tekniksajter och sånt. Att för HBO har ju aldrig haft en streamingtjänst som har varit fri från andra commitments.
Nej.
Liksom.
Nej.
I USA så finns det ju HBO Go, men då måste du vara prenumerant på eller du måste abonnera på deras liksom cable.
Ja.
Vilket säkert kostar 200-300 spänn liksom.
Mm.
Ungefär som om man om när man ska kolla på kanal eller C More så måste man vara alltså om man ska kolla på deras play, så om man skulle jämföra det så skulle det vara som att man var tvungen att ha C More på TV:n för att kunna göra det, och det funkar inte riktigt i Sverige i och med att HBO inte finns på cable här, men de vill ju ändå tjäna pengar på oss, och det funkar, det är win-win liksom,
mm.
för alla. Så det, jag tycker det är så jävla kul att de har valt att göra det här. För de kunde ju valt att göra det någon annanstans också. Så jag menar, de kunde gjort det i vad fan, Sydafrika istället liksom. Alltså det är skitkul.
Absolut, just är det.
Att vi har fått den här tjänsten.
Och som sagt, det är ju en bra deal när man tänker efter. Alltså det är ju absolut. Det är ja. Ja, det är klart.
Mm.
Det här ska funderas på.
Det var min tidbit. Skaffa det här nu och se The Wire.
Det ska jag definitivt göra. Och jag tänkte snacka om en film som jag såg ganska nyligen.
Yeah.
En film som jag har haft, alltså tänkt att se ända sen den kom ut. Den kom ut 2006 och den heter Astronaut Farmer.
Ja, just det.
Ja, har någon av er sett den?
Nej, men jag vet att det är Billy Bob Thornton.
Ja, jag tänkte att det är väl med Billy Bob.
Ja, och den här
en egen jävla rymdraket eller något så.
Ja, det är en independent film liksom. Och ja. den kommer ju straight to DVD i Sverige. Men jag minns att jag såg den här på liksom videohyllorna. Det här var back in the day när jag fortfarande hyrde film. Och jag gillade liksom affischen. Det var en astronaut som red på en häst och det liksom, jag tänkte väl att det var sci-fi. Men i alla fall så fanns den på Netflix. Så jag tänkte fan, let's get on it liksom. Och det visade sig vara en fantastisk, mysig liten indie-film liksom. Handlar om Charles Farmer, en snubbe som har han var militär eller pilot och skulle bli astronaut, men hans pappa dog så han hoppade av astronautprogrammet och flyttade hem till Texas igen, tog över pappans gård och sånt. Och pappan hade skjutit sig själv i huvudet på grund av, det här är inga spoilers, på grund av, men liksom staten ville ha hans mark och det är ju press, ekonomiska grejer. Och den här grejen är att
låter lite som Promised Land.
Ja, men typ, men Charles Farmer har ju fortfarande drömmen att komma upp, åka upp till rymden. Så han har bestämt sig, eller han har redan när filmen börjar byggt en rymdraket i en liksom en lada.
Och som man gör.
Som man gör. Och folk i den här lilla staden i Texas, det är en jätteliten stad, alla känner alla. Alla tror att han är liksom knäpp i huvudet. Han är liksom sjuk i huvudet liksom. Och den här raketen kostar ju massor med pengar, så att hans problem blir exakt som hans pappas, liksom press, ekonomiskt, folk vill ta
lite
hans...
Take Shelter vibbar på den nästan.
Ja, men nej, egentligen
just, inte just det här för... ekonomiska problemen, alltså att
jo,
folk
ekonomiska
tror att han
problemen,
är galen
och... Men istället för att han gör någonting för att han är psykiskt fall, så gör han det här för att han har hopp och en dröm liksom. Ja, men det är så. Han har en dröm liksom.
Ja. Och jag skrattade åt psykiskt fall.
Ja. Som du, Patrik. Nej, men så det blir ju...
Ja, fortsätt.
You fucking asshole. Nej, men så det blir ju problem både liksom ekonomiskt och inom familjen. Men det känns ändå familjen störtar han, och det är sjukt. För jag, alltså fotot var fantastiskt. Det är Texas, det är sjukt snygga miljöer, skådespelare, alltså det är grymma skådespelare. Billy Bob Thornton, huvudrollen, funkade hur bra som helst som liksom den här cowboypappan som liksom ja, jag vet inte.
Som rider häst med astronauter.
Ja, men typ. Och Bruce Dern som är med i The Driver, gammal 70-tals skådis, spelar
Silent Running Bruce Dern.
Ja, som hans, ja, får man säga, som Billy Bob Thorntons frus pappa, som också bor där på gården och liksom supportar det här att han ska ut i rymden. Okay. Vi har J.K. Simmons som är så här leader of the typ, som liksom, du får inte åka ut i rymden, det är bara NASA som får göra det. Och Tim Blake Nelson spelar hans typ.
Åh, Tim Blake Nelson, så jävla bra.
Ja, han spelar advokat, och Virginia Madsen spelar Bill Bobs fru, och det är riktigt bra skådespelare, och det är drama, men det är bland med liksom varm komedi, så det blir mysigt i så här fantastisk film, och den ger några sköna vändningar och
ja. Men alltså, ja, vilken film pratar jag om nu? Alltså antingen Take Shelter eller Astronaut Farmer. Snubbe, folk tror snubbe är galen. Han har galen idé. Bygger någon form av grej som gör att han får ekonomiska problem och problem med sin familj. Alltså det låter ju som exakt samma premiss, bara
det
att
finns
det handlar,
väl
liksom,
många filmer som faller in under den beskrivningen.
Det finns det kanske. Det kanske bara jag som är inte vaknat riktigt än.
Take Shelter är en bättre film än Take Shelter, tycker jag är liksom en av de bästa filmerna. Men Astronaut Farmer var en grym film. Det känns som en film som man har lust att återvända till, på grund av att den känns så härlig på något sätt.
Det är ett bra tips. Jag har faktiskt inte hört talas om filmen.
Nej, gå, den finns på Netflix som sagt. Gå och se den.
Ja. Jag har bara sett liksom posten, och det var så här haha, nej, tack.
Nej, det är jag gillar posten. Det känns så här skönt skruvat, men det är ändå lite. Och det är alltså, ja, i slutet jag bara satt med liksom leendet fan upp till tidningarna. Det var helt sjukt. Jag tänker inte se någonting, men om man lyckas eller inte åka till rymden, men fantastisk film.
Spoiler.
Ja. Not.
Okej.
Okay. Ja, yes. Men vem kör nästa?
Ja, vi kan ju gå tillbaks runt till mig då.
Jajamensan. Tillbaks prata. Runt. Den cirkeln är sluten.
Precis. Jag tänkte prata lite kort om en film som heter WE, som ni kanske känner till.
Madonna-filmen.
Ja, precis. Det är Madonnas andra långfilm som regissör.
Vi snackade ju faktiskt om den i förra avsnittet. Vi snackade om hon Charlotte...
Ja, du menar Andrea Riseborough.
Riseborough, just det, exakt.
Eller Riseborough. Jag tror
Säger man Riseborough eller Riseborough?
Det är ett E där, som det står i Rice.
Ja.
Men jag vet inte. Och den har ju alltid så konstigt uttalat. Alltså.
WE har väl fått väldigt dålig kritik, va?
Extremt dålig kritik.
Har den fått så dålig?
Ja, helt värdelös kritik.
Jag lite mixad.
Jag tror det ligger typ på 10-20 någonting på Rotten Tomatoes, som jag inte har fel.
Oj, så illa. Ja, okej. Okay. Ja, men bra, då får den en liten försvarare i mig nu.
Ja. För jag tycker faktiskt... Din åsikt registreras på Rotten Tomatoes.
Ja, precis. Och då bara pumpas den upp på 50%. Ja. För jag tyckte att den här filmen var helt okej. Okay. Alltså, jag har haft ganska mycket fördomsfulla meningar kring... Alltså, för liksom Madonna, hon väljer att göra film eller bli regissör. Eller det gjorde hon ju med sin förra film Filth and Wisdom, som jag inte sett. Men liksom, man har ju lite förutfattade meningar om hur det kan bli, och den har ju inte, som sagt, inte fått så bra kritik. Så jag tänkte liksom att okej, där är en att skippa. Men så var det ju just att vi pratade om Andrea Riseborough för något avsnitt sedan. Och jag nämnde ju då att jag har hört mycket om henne, fast jag inte har sett så mycket med henne. Ja. Och, men det här är en av filmerna som hon faktiskt har fått väldigt bra kritik för. Eller där jag har hört liksom just, att just hon ska vara bra. Så jag tänkte, jag tar och kollar in den där ändå. Och jag tycker faktiskt att filmen var ganska bra. Den handlar ju då om kung Edvard den sjunde, kanske. Av England. Alltså det, i King's Speech så får vi ju,
ja,
då följa...
Ja, det är en intressant double feature.
Ja, då får vi följa hans bror då med stamningsproblemen. Och det här är alltså brorsan som var kung innan, som abdikerade.
Som Guy Pearce spelar i The King's Speech.
Ja, och nu är det James Darcy som kommer vara med i kommande Cloud Atlas bland annat. Han spelar då den här kungen som träffar den amerikanska Wallis Simpson, som då spelas av Andrea Riseborough. Och de utvecklar en romans, och han är liksom kung av England. Hon är en... ja, alltså hon är inte... Hon är väl typ någon societetstjej. Men hon är liksom en amerikansk brud som han blir kär i. Och det går ju så långt att han abdikerar tronen för att bli tillsammans med henne, för att gifta sig med henne. Och det blir liksom en av de största kungahändelserna på...
Ja. Ja, och det är där liksom The King's Speech börjar, kan man ju säga. Det är,
ja, precis, Colin och där, Firth, där då får ju då brorsan ta över tronen, alltså som Colin Firth spelar i The King's Speech.
Ja.
Men det här fokuserar alltså på förhållandet mellan kung Edvard den sjunde och Wallis Simpson, samtidigt som det är en parallellhistoria i nutid med Abbey Cornish,
just det,
ja, som spelar en kvinna, fast hon är i Amerika då, tror jag att det är, eller USA, förlåt. Och då får man liksom följa hennes kärleksliv, och hon blir liksom lite nästan besatt. Hennes mamma och mormor var väldigt besatta av den här kvinnan Wallis Simpson. Och hon börjar också så här bli, för hon har så här läst mycket om henne när hon var liten och sådär. Och Abbey Cornish har mycket problem i hennes liv, och blir allt mer och mer fäst vid den här historien kring Wallis Simpson, och engagerar sig mycket där. Och ja, man får följa de här storiesna parallellt liksom, där då Abbey Cornish karaktär läser mycket om hur hela Wallis Simpson liv tedde sig. Och jag tycker att den var väldigt, alltså den var över förväntan i alla fall. Den är inte svinbra liksom, men det är en helt okej film. Jag var positivt överraskad i alla fall.
Ja. Jag kollade nu på Rotten Tomatoes, och den har alltså 13%.
Oj.
Vilket är svinigt lågt. Alltså det är ju...
Ja, det tycker jag inte att den förtjänar. Jag ser faktiskt inga så här jättestora brister i den egentligen. Alltså det är fantastiska skådespelare som är välcastat som bara den. Och alla sköter sig mycket bra. Och jag tycker liksom bara strukturen, fotot, liksom tids... hon har fångat tidskänslan jättebra i de här gamla 20, 30, 40-tals miljöerna liksom. Så jag tycker inte att det här är en ganska bra film, som jag tycker definitivt man ska kolla in. Man ska liksom inte döma den på förhand, som jag först gjorde, utan definitivt kolla in.
Alltså det låter ju spännande det här. Alltså jag är ett stort fan av Madonna som, alltså, artist.
Ja, jag med.
Men jag har inte sett hennes Filth and Wisdom eller sådär. Alltså jag vet inte hur intresserad jag är av henne som regissör. Men det som är intressant med den här är att ända fram tills jag såg Disconnect med Andrea Riseborough då, och började intressera mig för henne, så har jag hela tiden trott att det är Abbey Cornish som spelar Wallis Simpson. Det har jag liksom, den bilden har jag haft, men det är ju helt åt helvete fel liksom. Så att nu när hon spelar, alltså när det är så här lite av en parallell historia och sådär också, så är det, känner jag att filmen blir mer intressant i mina ögon. Absolut, absolut. Men du, vad sa du, Rasmus? Du är också taggad på den, eller?
Alltså, nej, inte egentligen, men jag har väl stor respekt för Madonna som konstnär, liksom, och det, jag tror att kreativa människor kan göra flera kreativa saker bra, och det har vi sett väldigt många bevis på through time.
Absolut.
Så På förhand så har jag absolut inga fördomar angående den här filmen. Men med tanke på att den har fått så dålig kritik så är det väl inte den första filmen jag kommer hoppa på och se. Men
nej, jag kommer,
alltså... någon gång kommer jag göra det. Någon gång.
Alltså grejen är att jag tvekar faktiskt kring det, så jag, även om jag säger att jag är hyfsat taggad på den här, så det är ju andra filmer kommer alltid gå före den här, känner jag. Så att jag vet inte, jag kanske aldrig hela mitt liv ser den. Och det är lite sorgligt att tänka så egentligen. Men ja, det, jag vet inte.
Ja, nej men intressant Patrik, ja. Vi kanske ska gå vidare då.
Ja, jag har en film till här jag tänkte snacka lite om, som jag såg för några dagar sedan. Och jag vet inte om det är någon av er som har sett den här, men jag känner att jag verkligen, verkligen vill varmt rekommendera den. Den heter Deadfall. Och det är en snubbe som heter Stefan Russowitzki som har regisserat den här filmen.
Stefan
Russowitzki. Yes.
Jag har inte sett den.
Nej.
Den har fått rätt bra kritik.
Rätt bra kritik. Alltså lite så här, lite blandad kritik. Det ligger på 6,4 liksom på IMDb och så där. Det är ju inte någon verkligen alltså någon riktig så här kritiker darling direkt, men det är, alltså jag tyckte den var jättebra. Alltså det är så här lite vinterthriller är det. Den är liksom 90 minuter lång. Eric Bana gör huvudrollen. Vi har Charlie Hunnam som kanske, han är väl kanske lite instabil i och för sig, men i den
här... har vi Olivia Wilde?
Jajamensan.
Nej.
Olivia Wilde är också med.
Och du sa ju i något avsnitt att det här var en film som jag nog skulle gilla.
Deadfall, ja. Men alltså grejen är att alltså Olivia Wilde är ju faktiskt bra i den här filmen.
Där var det.
Så att absolut alltså. Och grejen är att även lite större skådespelare, eller större skådespelare, men Sissy Spacek har varit väldigt stor. Alltså hon spelar Charlie Hunnams mamma, och hans farsa spelar så Chris Christopherson. Så att det är väldigt mycket, alltså det är en väldigt så här gemytlig cast på något vis. Alltså det är inte så här enorma namn, men det är liksom, man trivs i deras närhet, man känner igen dem väldigt väl. Och det är en väldigt, ja, det, alltså det är en mysig miljö i den här filmen på något vis. Fast att det alltså extremt mycket svärta, död, alltså och våld. Alltså det är verkligen, det är en riktigt hård thriller på samma gång. Men samtidigt så är den är som sagt 90 minuter lång. Det är så här vinterlandskap. Vi har Kate Mara som spelar en sån här en polis i en liten sån här, den här byn då där hennes farsa är polischef, och hon förtrycks liksom typ av alla de manliga poliserna, kan man säga. Så det finns en sidostory där. Och sen så är det då grundstoryn är ju då att Eric Bana och hans syster då, som spelas av Olivia Wilde, de har gjort någon form av heist, men kraschar helt enkelt med bilen. Det har man väl sett tidigare liksom, en heist getaway som går åt pipan liksom. Men de i alla fall, de kraschar med bilen i den här lilla, precis utanför den här lilla byn då. Och de börjar involveras med den här familjen då, där Charlie Hunnam spelar en kåkfarare till son, och då Sissy Spacek och Chris Christopherson är hans föräldrar. Och Charlie Hunnam, han träffar Olivia Wildes karaktär, och då syltas de liksom ihop. Och det blir en väldigt intressant story. Den är som sagt, den är 95 minuter lång. Den är otroligt tight, snabb, snygg film. Verkligen njutbar alltså. Jag tycker det är en klockren 4, verkligen. Det är, alltså, så att den här rekommenderar jag varmt. Och Eric Bana gör en otroligt skön roll. Alltså han spelar ju en psykopat, men det är lite av, ni vet, Tom Cruise karaktär i Collateral, Vincent. Alltså det här att man vet verkligen att den här snubben är helt jävla sjuk i huvudet, men man gillar honom. Alltså han så här, han fäller skämt liksom, och han är väldigt trevlig mot folk som man pratar med liksom. Det är en så här väldigt konstig grej. Det blir lite av en, man börjar ifrågasätta sig själv lite. Varför tycker jag om den här mördaren? Alltså varför tycker,
ja, men det är så här extremt socialt avancerade psychos.
Exakt. Och det är en väldigt bra jämförelse där. Alltså Vincent i Collateral och den här karaktären då, Eric Banas karaktär som heter Addison.
Vad skönt att du berömmer din egna jämförelse.
Jag vet, men alltså jag tycker den är ju briljant. Alltså den är ju mässig. Jag bara kom på den så här. Så det jag försöker applådera mig själv för den. Men i alla fall, så hans karaktär heter Addison, och det är som sagt, de är väldigt lika varandra, även om de är väldigt olika i hur de liksom pratar och hur de klär sig och hur de för sig och sådär. Men det är ändå det här samma, just att man har problem med att liksom veta liksom, man blir orolig nästan. Alltså det är rätt sjukt ändå att jag tycker om den här personen, och det, jag skrattar åt det han säger och så här, fast att han är 100% solklart en massiv psykopat som kan döda den här lilla flickan som vi också ser i filmen vilken sekund som helst. Så att det, och det, sånt där tycker jag är intressant, när man utmanas som tittare. Och det, det gillar jag, så att, alltså Deadfall, verkligen varm rekommendation, verkligen. Det är som sagt en snabb, snygg, tight, skön thriller, verkligen.
Det låter, det kom, intressant.
Det kommer alldeles för få sådana. Jag tycker alltså den här, det här är verkligen en riktig fredagsfilm. Alltså den är spännande. Den är liksom,
ja, ja, fan, måste vänta till fredag.
Ja, fan.
Ja, men den är verkligen riktigt jävla bra. Riktigt jävla bra. Så jag blev, alltså jag hade inga direkta förväntningar. Jag såg den och blev ruskigt positivt överraskad. Så den är kanon, verkligen.
Ja, bra tips, den ska se.
Ingen annan hade sett den, nej.
Nej. Kort bara, jag glömde nämna att Oscar Isaac är med i Dublin också. Och det är alltid kul att se honom. Jag tycker han är riktigt skön.
Lite Sucker Punch reunion där. Oscar Isaacs och Abby Cornish.
Ja, precis. Han är ju med i hennes storyline liksom, och det är lite udda val att ha någon som rysk säkerhetsvakt, med tanke på att han har liksom latinamerikanskt påbrå. Men det funkar riktigt bra. Jag gillar verkligen honom, att se på honom.
Ja, kul. Jag såg ju Minority Report för första gången i veckan.
Steven Spielbergs bästa film.
Nej, men i alla fall.
Alltså driver du, Victor?
Nej.
Ja, alltså jag tycker det är en bra film, absolut. Men jag vill mest prata om en grej, att det var kanske den fulaste filmen jag sett på flera år. Den var verkligen hiskeligt ful i sin sättet de använt, också så här kalla filter och liknande. Det var så jävla hiskeligt fult. Fruktansvärt.
Det kan jag faktiskt hålla med om. Det känns som att tidigt 2012 var de flesta sci-fi filmerna lite så, typ I, Robot också. Det känns väldigt kallt, som du säger, väldigt blått.
Va?
Också.
Jämför du nu Minority Report och I, Robot? Alltså det, estetiken i de två filmerna, det går inte att bli mer.
Nej, men inte alltså olika. Sci-fi filmer rent tidigt någon.
Jo, jag tror att det går att bli mer olika.
Nej, men det är så, det är väldigt kallt, avskalat, mycket blått i färgerna.
Ja, det är väldigt blått, och jag blir bara så jävla trött på den stilen. Och även fast Minority Report kanske var en av de första, vad vet jag, men det är fortfarande så jävla tråkig stil, och jag tycker det finns ingenting innovativt i att köra den stilen.
Jag älskar den stilen, kan jag väl tillägga.
Ja, precis, och det är,
Victor, du tycker det är fel.
Bekräftelsen att det faktiskt är fult är just när du tycker om den. Så så jag vet inte, det var bara så här en snabb, alla diskussioner som någonsin varit om, eller alla diskussioner har ju redan varit angående Minority Report. Jag har lite missat bollen.
Med typ 10 år.
Ja, precis.
Men alltså visst är det en film som är väldigt icke Spielbergig i sin liksom, vad ska man säga, i sin så här skruvade svarta lite. Alltså den är verkligen en rätt vrickad film på många sätt. Alltså så här med flintskallig Tom Cruise och du vet alla de här, jag vet inte, det känns
ändå lite så här typiskt Spielberg förnurligt liksom. Ja, förstår du vad jag menar? För Spielberg är ju så himla, han är ju verkligen, han sitter och gnider händerna och bara, åh vad smart jag var nu.
Liksom. Nej, det är ju inte Spielberg som är smart, för han skriver ju inte egna manus liksom.
Nej, precis, men det är så här, vad smart jag har gjort det här nu då. Typ.
Men jag gillar Victor. Visst är den här väldigt Spielberg liksom raka Tom Cruise.
Nej, men det var inte det jag menade. Jag menar ju de scenerna.
Jag förstår vad du menar. Det lät bara kul liksom.
Ja. Men i alla fall, alltså det jag känner med Minority Report är att den är så icke Spielbergig som en Spielbergfilm kan bli. Alltså, och jag känner verkligen att, och det gör den ju så jävla mycket bättre. Jag, för mig är Minority Report en enkel femma, alltså jag kan se, det är en film som jag kan se. Ja, jag kan se den hur många gånger som helst. Alltså jag älskar den verkligen. Det är en film, det är sci-fi at its best liksom, tycker jag. Det är,
Jag håller inte alls med. Alltså, jag tycker War of the Worlds, som jag också såg i veckan, inte för första gången dock, men är en bättre film än Minority Report.
Nej, det klarar inte, det kan jag inte, absolut inte hålla med om.
Även fast den filmen inte heller är särskilt jättebra, men den är fortfarande så här helt klart bättre än än Minority Report. Ja.
Dock finns det, måste jag säga, i War of the Worlds finns det ju en av de absolut bästa specialeffektscenerna någonsin, tycker jag. Alltså en helt felfri specialeffektscen. När snackar vi, när kom den filmen? 2006?
Nej, 2005.
Ja, och det, alltså det är helt sjukt. Den, alltså jag tänker på när de kör iväg i bilen och den här bron bakom dem bara fallerar. Alltså den, jag kan se den scenen liksom på Blu-ray och inte se, alltså inte se att det är fake. Och det är för mig helt sjukt att den kom 2005 och vi idag får filmer där
CGI, det är det där filtret som är lite så här dimmigt, så man ser ju inte effekterna lika bra.
Det är mycket möjligt att det kan vara så, men alltså då får man ju liksom fan jobba efter det. För jag menar, alltså det är så man gör CGI verkligen. Och det har
man ska dölja effekterna med så dimmigt filter.
Nej, men det gör man ju inte, ser den igen. Alltså det är ju precis rakt i ögat, det är det ju.
Ja, men snyggt alltså, är det. Men också hela grejen varför Världens krig är bättre än Minority Report, så är det enligt mig, det är känslan, atmosfären man känner verkligen med Tom Cruise och hans familj liksom.
Ja, det, och det gör inte Minority Report, menar du, att han är framed, alltså oskyldigt, eller ja, det är,
ja, men ändå bryr jag mig mer om han i liksom Världens krig. Nej, men liksom bara inte, känslan, ja, av liksom bara all atmosfären, det är så krypande, det är så, ja, jag vet inte, jag bara,
jag tycker, alltså, jag, då tycker jag,
ända, ösen, ända liksom, från när de står där i New Jersey på deras bakgård och liksom det här molnet. Mm. Man känner bara, oh shit,
för mig räcker liksom taglinen i, alltså, A Minority Report, att everybody runs. Alltså det är den filmen i,
ja, som man upprepar typ 500 gånger, och filmen, bara, everybody runs, det, everybody runs,
med indisk dialekt också.
Det är en vad ska man säga, det är Minority Report i ett nötskal för mig, everybody runs.
Och det liksom, ja, men det är inte konstigt med tanke på att det är varannan mening i filmen.
jag tror du sa det precis för 3 sekunder sedan, alltså.
Nej, jag sa att han sa det typ 500 gånger och jag är osäker på hur många meningar det är. Jaha, så jag säger, nu jag ändrar mig till varannan.
Du kalkylerade och sen liksom du dividerade lite och sen,
ja, 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 ja,
sen ändrar jag mig till varannan mening i filmen, okay, ungefär.
Ja, men då fattar jag, då har jag koll.
Det blir filmen mer
Everybody Runs. Jag gillar mer Everybody Runs än det här familjedramat i War of the Worlds. Alltså så där vinner Minority Report enkelt för mig, alltså. Mm.
Ja, alltså jag hade velat se någon Duncan Jones figur göra Minority Report istället för,
totally agree. Fan vad nice det skulle vara.
Varför inte en Duncan Jones figur göra War of the Worlds liksom? Den hade ju också blivit bättre.
Nej, för det, ja, det känns inte,
ja,
som,
ja, så jag vet inte, det jag tycker Steven Spielberg lyckas med i War of the Worlds, till skillnad från Minority Report, är just den här känslan av att jag också, jag är där liksom, och det här är för jävligt och fy fan, vad kommer hända liksom? Ja. Vad ska vi göra nu? Så tänker jag, även fast det är mer upplagt för den känslan egentligen i Minority Report, så tänker jag inte så särskilt mycket. Och jag tänkte också i War of the Worlds att vilken jävla Stephen King
känsla.
Det är det
känsla
verkligen.
Där. Mm. Det är verkligen så här, det är The Mist.
Ja, precis. Nej, men jag håller med, och The Mist också fantastiskt. Men en grej med Världens krig är Steven Spielberg är känd för att han är jävligt duktig på att regissera barn. Och man, det känns som att man bryr sig mer när det är barn med. Det känns som att Världens krig är,
men här är det grejen.
Det känns som att Världens krig är Jurassic Park fast med utomjordingar lite grann.
Ja.
Alltså,
ja,
ni förstår
grejen med. När jag snackar War of the Worlds, så är det ju ofta för att, alltså, man tar upp den filmen, i alla fall jag, för att bevisa hur bra skådespelare Tom Cruise är. Alltså även om Dakota Fanning och så, alltså, hon är ju magisk, alltså, men det är hon ju alltid verkligen. Det är en av världens bästa barnskådespelare, alltså, hon är ju inte barnskådespelerska längre, men alltså det är ju en av världens bästa yngsta skådespelare, alltså, hon är ju enorm.
Elle Fanning är bättre.
Ja, Elle Fanning är också jävligt bra, men jag tror Dakota Fanning är fan bättre. Alltså, jag menar Man on Fire och War of the Worlds bevisar det. Jag vet inte om Elle Fanning har gjort något sånt liksom. Nej, jag tror inte.
Ja, super 8.
Men i alla fall, men Tom Cruise, att han kan spela liksom den här den vanliga fattiga farsan.
En riktigt douchey farsa.
Ja, men alltså, och vara 100% trovärdig. Mm. Ja, det övergår mitt förstånd liksom. När man som oss känner till Tom Cruise så jävla bra, och ändå så funkar det liksom. Och det är sjukt egentligen. Alltså där visar han vilken kaliber, alltså, han håller som skådespelare. När han som sagt spelar den här farsan som jobbar liksom på ett, vad är det, inte ett båtvarv, men alltså i hamnen typ. Med att flytta containers och grejer. Alltså det, ja, det är ju,
jag flyttar containers, så jag kan allting om all teknik någonsin.
Exakt.
Nej, men det
Men jag gillar War of the Worlds också, men jag tycker Minority Report är ju en 30 gånger bättre film.
Men det är kul,
att... för övrigt en jävligt konstig grej det där med att han jobbar på hamnen och håller på med motorer, och därför kan han felet i alla bilar typ någonsin.
Eller så är han bara bilintresserad.
Ja, han är ju en mecka liksom.
Ja.
Jag vet, men det, ja, det, jag tycker att det förklaras inte.
Kan man ändå?
Jag vet, det förklaras, men det förklaras ändå inte.
Nej, men det är kul att du går igenom Spielberg-filmerna nu, så att du kan hata på riktigt.
München nu, nästa. Munich nästa.
Ja, absolut.
Har du sett Hook?
Eller hur, hörni? Ni andra har sett Munich.
Ja.
Det är ju en Rasmus-film, eller hur?
Fan, du har så jävla fel hela tiden, Victor. Nej. Så du måste sluta säga det.
Men lyssna nu, Patrik och Hannes, det är en Rasmus-film, eller hur? Ja, det är historiska.
Nej, alltså det är jag OS
och... du är varken amerikansk independent film eller journalist. Ja.
Nej, men nu menar jag liksom, jag menar inte liksom format.
Det här känns ju, det känns som att Munich är Argo goes right liksom.
Exakt.
Den och perfekta versionen av Argo i känsla och stil.
Ja.
Ja, jag vet. Vi får se. Alltså jag tror ju det, för det är en fantastisk
fast
10 film.
Gånger tyngre, 10
Daniel
gånger
Craig,
mörkare,
Eric Bana, det är bara grymma skådespelare. Fantastiskt.
Ja, until next time då.
Ja.
Och jag to be continued när det gäller det där.
Ja, och jag kan gå över till sista filmen kanske i den här podden idag.
Juhu!
Och det är en film som jag vet att Patrik har sett, och det här ska bli ganska intressant. Och det är Punchline.
Nu
kommer jag till Pitch Perfect så här. Jag har helt missat att snacka om den. Ja. Nej, det är Punchline.
Ja, den här med Tom Hanks, Sellefield.
Ja, för 98. Ja, 88.
Forrest Gump alltså.
Nej. Nej.
Nej, men alltså den med Tom Hanks och Sellefield, jag tänkte
va. Ja, men ja, de är ju med i den också, men det är Punchline det här. Hur som jag såg den här faktiskt.
Ja, det är lite konstigt att de spelar älskar dig den här och
mamma och son, lite weird.
Eller älskar det spelar de väl kanske inte.
Nej, älskar. Jag såg den i alla fall på TV, SVT2. Shit alltså, I'm getting old motherfuckers.
Ja, just det, fan, jag såg att den gick. Jag hade tänkt tips om det. Den är inte superbra, men skitsamma. Berätta vad den handlar om.
Ja, i alla fall, jag liksom, den bara kom på TV:n och jag liksom, fan, har inget bättre för mig. Jag ser skiten. Och ja, men det handlar ju om att Sally Field spelar en mamma som är desperat, hon vill slå igenom som komiker i lite så här barer man får prova på grejer typ. Och det går inte så bra. Hon försöker köpa skämt av andra, av liksom pengar hon har sparat och sånt där. Och skämten, hon är ingen bra komiker helt enkelt. Och sen finns det, sen spelar Tom Hanks en annan komiker på samma ställe, jag tror han heter Steven Gold eller någonting, som är mycket bättre. Han lyckas bättre, och under filmens gång så blir Sally Field och Tom Hanks, de kommer närmare varandra liksom i vått och torrt. De bråkar och så, ja, de blir lite kompisar. Och ja, hon blir en bättre komiker med hjälp av Tom Hanks karaktär. Och John Goodman spelar Sally Fields fru. Eller vi kanske ska säga Rasmus Rasmus
Ford, favoritskådis.
Ja, eller Rasmus Ford.
Sa du att John Goodman spelar Sally Fields fru?
Nej, ja, man.
Han är en crossdresser.
Ja, hell yeah.
Kör en John Travolta från Hairspray.
Ja, men problemet med filmen är att det är väldigt skrikig dialog nästan. Allt är så här rapp, det är så här dialog. Det är så svårt att förklara, men hur rätt många filmer, speciellt komedier, var så här på typ 80-talet. Det är in ut. De kan liksom, om de är på restaurang, de förflyttar sig. Det är väldigt så här. Och det är, jag vet inte hur jag ska förklara, men,
ja, men typ just Tom när Hanks. Du har med sig stand-up-komiker att göra, så blir det också väldigt mycket sånt, alltså så här rap-dialog liksom. Det ska vara väldigt kvickt.
Ja, men det blir inte det liksom. Det blir ändå, bara de sitter på ett, typ en restaurang och äter typ så här, och bara kastar pengar, bara nu så här, käkar och sen bara flyttar sig. Det är så här onaturligt, känns det som. Och Sally Field tycker jag inte alls var speciellt bra i rollen. Hon så skriker liksom så här, skriker, hon känns jobbig, man har lyst att bara håll käften, du ska inte vara en jävla ståuppkomiker, var hemma med ungarna. Nej, men det är typ så.
Kvinnojävel.
Nej, men alltså,
det är det hela filmen handlar om, Anders, att hon är en kvinna som försöker nej, men, om hon och göra det som hon verkligen vill.
Ja, självklart.
Och du bara stannar i köket för helvete.
Nej, men hon suger ju på att vara en jävla ståuppkomiker, hon inte bara förstår det. Man, och så här försöker köpa skämt, jobba, det blir bara jobbigt. Tom Hanks tycker jag tyckte han var ganska bra. Han spelar liksom lite så här halvdouchig och liksom så här, jag är bättre än er alla typ.
Men jag kommer ihåg, när vad heter det nu? Funny People, Judd Apatows film. När den kom så var det någon tidning som hade så här andras filmer om stå upp komiker eller så där. För den handlar ju om det. Och då var det då bland annat Punchline som tipsade om där. Så jag, då jag såg den. Och då såg jag också en film som heter Lenny, där Dustin Hoffman spelar den legendariska komikern Lenny Bruce. Och det är en mycket bättre film. Det är en lite mer allvarlig liksom, din biografi. Men så den kan jag slänga ett kort tips om, om man vill se mer filmer om stand-up komiker.
Ja, men alltså, jag tycker Funny People är en jävligt bra, eller en jävligt bra, men det är en bra film om stand-up-yrket, tycker jag, och om mycket annat. Jag gillar att göra Apatow och gör lite längre filmer och verkligen så här gör dem utanför boxen liksom. Han gör inte komedier som alla andra, så här 98 minuters så här, nej, skrattfest, utan han har lite annat i sina filmer. Och då får jag tipsa om Funny People, tycker jag man ska se om man inte har gjort det.
Och ja, alltså när vi snackar ett ståuppkomikerfilm, det är inte direkt en ståuppkomikerfilm, men alltså Man on the Moon med Jim Carrey.
Ja.
Alltså den är svinigt bra. Så att den vill jag tipsa om i så fall, om man vill se någon form. Och den är verkligen annorlunda också.
Jag tänkte säga, du vill inte tipsa om King of Comedy.
Jo, självklart, King of Comedy är den absolut bästa, men den har jag ju snackat om i podcasten kanske 10 gånger. Ja. Så jag tänkte jag ta lite mer av en doldis här, Man on the Moon. Men alltså klart, om man bara ska se en stand-up comedy film i hela sitt liv, så är det självklart Martin Scorseses bästa film och mästerverk, The King of Comedy, med en ultimat magisk Robert De Niro som aldrig varit bättre någonsin.
Ja, och man ska inte se Punchline. Eller om man gillar 80-tals Tom Hanks, gå och se Punchline. Ja, eller gå inte och se, du går inte liksom.
80-tals Tom Hanks är bäst.
Ja, 90-tal. Men i alla fall, jag hade lite svårt för den på grund av att det är så jävla skrikig dialog. Det är bara, nej, den var inte, nej, rolig heller. Det, liksom, det var aldrig jag liksom fann mig själv skrattande.
Den gav dig ingen riktig punch.
Nej,
där har vi Hannes Kinnens betyg. Nej.
Nej.
Nej. Och med de orden.
Med de orden, ja. Nej.
Det får bli de sista avslutande orden i den här podcasten. Eller om vi inte mer har något att tillägga.
Nej.
Så
nej.
Mycket kul vi gjort.
Ja. Och vi har hittat på.
Så, hej då. Nej,
nästa kanske gång så blir det nog en årssammanfattning.
Jajamensan.
Det bästa vi har sett från 2012, eftersom året då är till ända.
Så tagga för det.
Rasmus Folkman har sett München och ger den sitt betyg.
Ja. Jajamensan.
Så tills dess.
Puss och kram.
Liv lång.
Puss och kram. Väl, ja.
Kyssar och kramar åt folket.
Gott nytt år.
Gott, gott nytt år. Gott nytt år. Herregud, alla våra lyssnare har det så underbart nu. Ja.
Hej då. Hej då. Hej då. Hej. You would hardly recognize me, I'm so glad. How could a person like me care for you? Why do I bother when you're not the one for me? Is it enough, enough? I saw the sign and it opened up my eyes. And I am happy now living without you. I've left you all alone. I saw the sign. And it opened up my eyes, I saw the sign.